Så Herre, vi tackar dig för den här kvällen. Vi ber att du välsignar de här tankarna nu från Galaterbrevet. Välsigna dem till våra hjärtan och låt det vara en fantastisk fin tid tillsammans i ordet. Vi ber i ditt namn. Amen. Galaterbrevets fjärde kapitel och versarna 1-7. För er som har hängt med i svängarna här så vet ni att vi började för länge sedan en serie om Galaterbrevet. Jag tror att det var redan i början på året. Men sen så har det kommit saker emellan och vi har delat olika saker. Vi har haft gäster och det har varit det ena med det andra. Så vi har ju liksom inte, men jag tänkte vi ska ju ändå avsluta där vi har börjat. Så vi har hunnit fram till Galaterbrevets fjärde kapitel och de första 7 versarna. Eller titeln på det här, den här predikan är egentligen adopterad av fadern. Adopterad av fadern. Och vi kommer från alla europeiska kulturer och västerländska kulturer. Så vi har naturligtvis en förståelse, en viss förståelse av vad en adoption är. Men faktum är att ordet adoption har olika betydelser i olika länder, olika kulturer och också i olika tidsåldrar. Och det är lite svårt att säga om Paulus egentligen här talar om adoption i den grekiska världen eller i den syriska världen eller den romerska. Men det lutar åt att det är det romerska systemet som han talar om. Och det låter också logiskt när man tänker på att Galaterbrevet eller Galatien var en romersk provins. Han levde ju i det romerska riket och han var ju också en romersk medborgare. Så vi ska ju när vi tittar på såna här system och likheter och vi gör våra illustrationer så ska vi alltid vara lite grann försiktiga och återhållsamma att inte försöka att hitta att allting ska stämma, för det är ändå en illustration. Men han använder, precis som vi använder saker idag när vi predikar och försöker förklara någonting, så gjorde Paulus också det på sin tid. Och egentligen så är det 3 saker som vi ser här. Och det är, vi ska gå igenom dem en efter en här. Det är att vad vi var tidigare, dåtid, vi var slavar. Vi är någonting nu, vi är söner. Och är ni kvinnor så får ni gärna vara döttrar. Och vi kommer att bli arvtagare. Så det är det han talar om här i de här 7 versarna. Vi var slavar, vi är söner, vi ska bli arvtagare. Och vi ska börja med att läsa de första 3 verserna och titta på vad vi var tidigare. Jag menar, så länge arvingen är omyndig är det ingen skillnad alls mellan honom och en slav fast han äger allt. Han står under förmyndare och förvaltare fram till den dag som hans far har bestämt. På samma sätt var det med oss, så länge vi var omyndiga var vi slavar under världens stadgar. I den här världen så finns det någonting som jag kallar för lagprincipen. Eller vi kanske ännu bättre, eller med bättre ord skulle kunna kalla det för prestationsprincipen. Vi känner oss alltid tvungna på något sätt att prestera någonting. Och många gånger så skiljer vi inte på att vara accepterad och att vara godkänd. När jag är ett barn så är jag det på grund av min födsel. Och det betyder att det finns ingenting jag kan göra åt min relation. Jag är alltså accepterad i honom. Men det betyder inte att mitt liv och mitt levande alltid är godkänt av Gud. Och det är det här som man alltid gör skillnad mellan. Att vi har en relation. Och i den relationen är vi 100% accepterade. Men vi har också gemenskap med honom. Och det är där som vi blir så att säga godkända. Och det är 2 skilda saker. Det är 90% av alla kristna fokuserar på accepterandet. Man tror att om man inte gör vissa saker, eller om man gör vissa saker, så är man antingen accepterad eller inte. Men vi är accepterade som kristna redan från början. Därför att Kristus är accepterad och vi är i honom. Så den biten behöver vi aldrig bekymra oss för. Vi är redan barn. Men däremot så har vi ju gemenskap med honom. Och den kan vara bruten. Och den är tyvärr ofta bruten. Och om vi inte lär oss den här prestationsprincipen hemma, så lär vi göra det i skolan eller senare i livet. Och oftast så tar vi med oss den också in i det kristna livet. Om vi presterar bra så känner vi oss bra och tvärtom. Lagiskhet säger egentligen, gör så blir du välsignad. Eller gör så blir du accepterad. Nåden säger, du är välsignad. Därför gör du någonting. Det vill säga, det är det som jag bygger mitt liv på. Jag är redan accepterad. Och det är baserat på det som jag har gemenskap med Gud. Och som barn, eller som kristna, så vill vi ju bli godkända av föräldrarna, men också som av Gud i det här fallet. Och visst vill vi gärna höra de här orden, väl gjort du gode och trogne tjänare. Men det finns en skillnad mellan att vara accepterad och att vara godkänd. Accepterandet har med vår relation att göra. Godkännandet har med vår gemenskap att göra. Och ofta ser vi kristna, inklusive oss själva, att vi vänder upp och ner på det här. Och vi tror att vi måste prestera någonting för att bli accepterade. Men detta har som sagt var med relationen att göra, inte med hans godkännande att göra. Därför att vi måste göra den här åtskillnaden mellan accepterande och gemenskap. Och Jesus sa till Petrus och lärjungarna i Matteus 19 att de ska få sitta på 12 troner och styra över Israels stammar i tusenårsriket. Det är inte alla som får det, eller hur? Så att på något sätt där så finns det någonting som lärjungarna får som inte alla kristna får, eller som inte alla troende får. Men vi läser också i Matteus 20, verserna 1-16. Har vi en liknelse om vingården. Kommer ni ihåg hur folk kom och gick in och jobbade? Först jobbade de 12 timmar en hel dag. Sen jobbade några 9, några 6, några 3. Och så var det de som kom. Det är där vi får ordet att man kommer i 11:e timman. Det är ju ett svenskt uttryck som kommer från Bibeln från början. Man kom alltså bara och jobbade en timma. Men de fick alla samma lön. Den liknelsen talar om vår relation. Jag kan komma till tro i söndagsskolan när Heidi undervisar. Jag kan också dö 98 år gammal och ta emot Jesus den sista timman eller minuten i mitt liv. Alla de sakerna är möjliga. Men vi får alla samma gåva, nämligen det eviga livet. Men detta eviga liv har också kvaliteter som skiljer. Och det ser vi här väldigt tydligt med lärjungarna som kommer att ha en väldigt speciell plats i tusenårsriket. Så de var lagiska, galaterna. Och de trodde att ägarna var skyldig dem något. Eller inte bara galaterna, men de här som kom i 11:e timman. De var lagiska i bemärkelsen att de tyckte att den här personen borde ha gett dem. Förlåt mig, de som hade varit med hela dagen. De tyckte att de borde få någonting mer än de som bara kom sista timmen. Och det här är ju det dilemmat som Jesus mötte med lärjungarna. Låt mig inte med lärjungarna, men med fariserna. Vi ser hur fariserna på något sätt hatade honom, för han gav nåd. Han gav något till någon som de inte förtjänade. Och det gillade inte dem, för de tyckte att de hade förtjänat någonting som de borde få av Jesus. Men de fick det inte, utan istället fick de som de gjorde bedömningen inte förtjänade. De fick alltihopa. Och det är därför som nåden är så hatad, att människor får någonting man inte förtjänar. Även i ett ateistiskt, sekulärt, västerländskt samhälle som vi bor i, så ser man den här principen. Att som Jonathan berättar om när, i skolan och talar om att inte kan det väl vara så att man får frälsningen helt gratis. Och Jonathan säger, jo, så är det faktiskt. Nej, det kan inte jag tro. Nu ska jag gå hem och lyssna på satans musik, som en tjej sa. Varför blev jag så upprörd över att människan kan få någonting gratis? Det har att göra med självrättfärdighet. Det har att göra med stolthet. Det har att göra med lagiskhet. Konstigt nog att en ofrälst, en ateist, en sekulär människa kan vara lagisk. Men det är verkligen så. Det är den här prestationsprincipen. Jag tror att jag har förtjänat någon som inte någon annan har gjort. Så vi ska inte blanda ihop accepterandet. Det handlar om en relation, lika för alla. Och godkännande, det har med gemenskap att göra och det har med olika belöningar att göra. Och Paulus, han talade om sig själv som den största syndaren. Han förstod att han var accepterad, men han ville också ha Guds godkännande. Vi kan läsa sen i verserna 4 till och med 6, alltså samma skriftställe. Men när tiden var fullbordad sände Gud sin son, född av en kvinna och ställd under lagen. Vers 4, det är alltså en riktig julvers där. För att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba, Fader. När tiden var fullbordad, när Jesus kom, så hade det inte varit någon inspirerad profet i Israel på 400 år. Därför kallar man det ibland för de tysta åren. Därför att ingen inspiration av skrift eller bibelböcker ägde rum. Men det betyder inte att Gud var tyst eller passiv, likgiltig. Tvärtom. Det var en tid när världen byggdes upp på olika sätt. Hela gamla testamentet som var skrivet på hebreiska, delvis på arameiska, översattes till grekiska som var världsspråket. Romarna hade så att säga garanterat freden inom sina gränser. Det fanns en lag, en ordning, det fanns vägar som man kunde färdas på. Så världen var verkligen upplagd för att bli evangeliserad. Och det var också det som skedde under apostlarna och Paulus och den första församlingens tid. Och det är väldigt intressant att se här hur han börjar att tala om adoption. Och ni vet hur vi tänker. Vi adopterar en bebis ofta. Som är väldigt, väldigt liten, väldigt ung. Det blir lagligt vårt barn. Men det fanns en annan typ av adoption på den här tiden. Och det intressanta är att både på latinet och i grekiskan så finns det flera olika ord för barn. Det gör det i och för sig hos oss också. Barn, tonåringar, unga vuxna, allt vad det är. Men i alla fall, spädbarn, småbarn, i 0-6 år. Nepios i grekiskan var ett ord för de minsta barnen. Sen finns det ett annat ord som är teknon i grekiska. Och som är impubes på latin. Det är därav vi får ordet pubertet. 7-13-åringar. Och sedan fanns det också ett ord som var filius. Och det är huios på grekiska. Som då betyder som en vuxen son. Och när man hade nått den åldern då, 14, så kunde man sitta med på möten. Och man hade ett begränsat inflytande. Men ända upp till 25-årsåldern så hade fadern patria potesias. Och det betyder alltså faderlig auktoritet. Och fadern hade auktoritet över sonen tills fadern dog. Utom när en adoption ägde rum. Och det kunde äga rum. Och lite främmande saker för oss. Men en fader kunde sälja sina barn upp till 3 gånger. För att betala en skuld till exempel. Men han kunde också köpa tillbaks dem 2 gånger. Men den tredje gången så var det slutligt. Och den biologiska faderns makt var bruten en gång för alla. Och adoptionen var slutlig. Och faktum är att kejsaren Nero var en general under Claudius. Och han blev alltså, han saknade en arvinge. Clodius saknade en arvinge. Och därför så adopterade han sin favoritgeneral som vuxen. Och på det sättet så blev han också så småningom kejsare över Rom. Och det är intressant att i den här processen så där den här personen adopterade så förlorade man alla rättigheter i den tidigare familjen. Fadern hade inte längre något inflytande över honom eller henne. Och den adopterade fick samma rättigheter som barn hade i den familjen som hade blodsband till dem. Och den adopterade fick samma rättighet, och eventuellt tidigare skulder upphörde. Var man med i något register så försvann det. Och eventuella skyldigheter togs bort. Så man började ett helt nytt liv med ett helt nytt namn. Och man hade nya rättigheter och en ny status. Så man kunde alltså bli adopterad som vuxen. Och varje troende har en fader. Precis som har en fader. Precis som varje troende har en fader. Vår tidigare fader, om ni läser Johannes kapitel 8, så står det att Satan är eran fader, säger Jesus till fariserna och de otroende. Så vår tidigare fader Satan har förlorat alla rättigheter över oss. Och som adopterad har vi samma rättigheter som den enfödde sonen. Romarbrevet 8:29. Jesus Kristus är den enfödde sonen. Den förstfödde, står det, bland många bröder. Vi har samma rättigheter, samma förmåner, om man så säger, som han. Och alla våra skulder har blivit utraderade. I Kolosserbrevet 2:14. Finns ingenting kvar. Och vi har börjat ett helt nytt liv i en helt ny familj. Med en helt ny status som helt nya skapelse. I andra kunde inte bli 5:17. Så upp till 14 års ålder så hade barnet en övervakare. Och det kan vi läsa om i Galaterbrevet 3, 24 och 25. Men också här i kapitel 4 och vers 2 så talas det om en övervakare. Och den här personen undervisade barnet. Och sedan när de blev 14 så genomgick de en slags ceremoni. Toga virilis. Som egentligen betyder till synes en man. Det vill säga man är inte riktigt en man, men till synes är man det. När man är 14. Så snart. Andreas där. Nej, men, och då tog en annan person över. Och övervakaren övergick faktiskt, det är faktiskt därifrån lustigt nog som vi får det svenska ordet kurator som kommer därav, även om det inte betyder riktigt samma. Men det är alltså en slags övervakare, men en ny typ av undervisning, en högre nivå av övervakare. Och rollen var som sagt var liknande, så han hade lite fler rättigheter, men den var fortfarande begränsad. Så Satan är, kan vi säga, människors biologiska fader. Han har auktoritet, eller hade auktoritet över oss i köttet. Satan var vår biologiska fader. Och köttet var vår övervakare. Eller kurator, som uppfostrade oss i själviskhet och självcentrering. Men Gud fadern har friköpt oss, han har adopterat oss, och han har gett oss en ny lärare, en helig ande. Så vi har en ny fader, inte Satan men Gud. Vi har en ny undervisare, övervakare, kurator. Inte köttet, utan en helig ande. Och så att vi säger Abba fader, och Abba var egentligen ett arameiskt ord. Som var det första uttalandet som en bebis ofta gjorde, liksom Abba. Och det är mer än att säga fader högtidligt så, utan det är liksom pappa. Det är verkligen en väldigt nära relation som beskrivs. Så när vi ser Gamla testamentet så ser vi egentligen inte Jesus. Så hör vi aldrig att Gud kallas fader. Han har olika namn. Möjligen om det profetiskt talar om någonting, men inte i gamla testamentets tid. Men Jesus kallar Gud sin fader över 20 gånger. Och ordet fader i Nya testamentet används inte mindre än 150 gånger. Så sammanlagt så är det alltså 170 gånger som ordet fader eller min fader används i Nya testamentet. Och bara en gång säger Jesus Gud. Och det är intressant. Och det var i Matteus 27 och vers 46. 27-46 Matteus. Därför att han säger, min Gud, varför har du övergivit mig? Varför? Jo, därför att för första gången så var gemenskapen bruten mellan fadern och sonen. Relationen kunde inte brytas, men gemenskapen kunde brytas på grund av synden. Synd bryter alltid gemenskap med Gud. I Jesu fall så bröts gemenskapen med fadern på grund av synd. Men inte hans synd, vår synd. Och det är skillnaden. Och det är en helt otrolig grej. Så där ser vi hur vi var slavar. Vi är söner. Vi har blivit adopterade. Och vi ska nu bli i vers 7 arvtagare. Så är du inte längre slav utan son. Och är du son är du också arvinge. Insatt av Gud. Ett arv kan se olika ut beroende på hur vi godkända vi är. Vi har samma relation, men vi har inte alltid samma gemenskap med Gud. När vi läser Matteus 19, verserna 27-30, men också Kolosserbrevet 3, 24, så ser vi där hur det finns ett godkännande. Relationen har vi alltid. Fader, son, fader, dotter. Men gemenskapen har vi inte alltid. Och det påverkar så att säga vårt godkännande. Alla får en uppståndelsekropp. Alla får full förlåtelse. Alla har Herrens närvaro. Men det finns också belöningar i evigheten. Och en romersk son kunde inte på grund av sin olydnad mista sitt sonskap. Det var omöjligt. Men däremot kunde han bli utan arv. Och när en tjänare blev adopterad så fick han alltid ett stycke mark. Och det är intressant som avslutning här att Adam gavs ett förvaltarskap. Han misslyckades i det förvaltarskapet. Synden kom in i världen. Han fick en ny chans att förvalta jorden. Men den misslyckades. Noah fick en möjlighet att starta på nytt. Men han misslyckades också. Nationen Israel hade en möjlighet att göra det. Men de misslyckades. Men vad ser vi att Gud gör? Han sänder Jesus. Han sänder den andre Adam. Han kommer att återupprätta den här världen, den här jorden en gång. Det som den första Adam misslyckades med, det har den andra Adam lyckats med. Han har friköpt den här världen från sin förbannelse. Och han är den enfödde sonen. Han är hos fadern. Och vi är i Romarbrevet 8:17. Medarvingar till honom. Och att vara en medarvinge, det betyder att jag ärver på samma villkor som honom. Så det är inte det liksom att han tar den största delen och sen får vi ta det som är kvar. Utan alla de som följer Gud, alla de som vet att vår relation inte kan brytas eller upphöra, men som söker hans godkännande i bemärkelsen att man låter sig bli fylld av Guds ande och vandra med honom, de människorna kommer också att ärva med honom. Ganska ofattbart egentligen. Vilka privilegierade människor vi är. Vi har gått från att vara slavar till att vara söner till att ärva med honom i all evighet. Medarvingar med Kristus. Och han använder som sagt var illustrationer här som för oss kanske är lite främmande. Men han talar alltså inte om en adoption av en bebis, utan han talar alltså om en adoption som vuxen in i en ny familj, där vi får en helt ny status, helt nytt namn, helt nya förutsättningar och så vidare. Och det är det som är vår verklighet idag. Amen. Så några tankar från